just nu till alla hemmafixare som gillar Julas låga priser. Ett borr och bitset i 70 delar för snurriga 249 kronor. Inget kan stoppa dig nu.
Kolla menyn.
Vadå?
Kan det stämma?
12 köttbullar med mos för 32 spänn. Mm. Otroligt!
Då får det bli efterrätt också.
Lätt!
Onsdagar är Happy Days på IKEA. Fram till 31 maj äter du som är eller blir IKEA Family-medlem alla varmrätter till halva priset. Vi ses i restaurangen på IKEA.
Psst! Känner du igen en riktigt smart deal när du hör den? Träolja från 90 kronor burken. Byggmax. Var smart. Handla billigt.
Men en annan sak som jag tänkte på också, det nämnde också Therese i den här rapporten, men det var hur lite företagare finns i litteraturen.
Nej, precis. Det är ju verkligen bara
entreprenörer.
Precis. En viss typ av medelklass som ju alltid, alltså en sån akademisk medelklass.
Mm.
Alltså de med kulturellt kapital, om man då.
Men vi är ju också företagare nu. Jag menar, jag har ett aktiebolag, ja, Lura AB.
Men, ja.
Det går inte så jättebra.
Men de som ingår i de här 5 miljonerna som är medelklass, alla är ju liksom inte kulturarbetare eller psykologer eller präster eller något sånt intellektuellt, utan det är ju många som är kanske rörmokare med egen firma i en mellanstor svensk stad. Och de får inga romaner skrivna om sig. Och de skriver heller inga romaner.
Och de läser kanske inte.
De läser heller inga romaner. Nej, precis. Jag vet ju inte riktigt hur det står. Jag läser ju väldigt lite deckare, eller jag läser ju inga deckare överhuvudtaget. Men jag kan tänka mig att om man skulle inkludera underhållningslitteratur i diskussion om liksom medelklassen i litteraturen, så kanske det finns fler där.
Ja, det finns ju typ säkert inredningsarkitekter och poliser.
Precis, där mäklare. Där. Och, ja, just det.
Ja, men, en sån fin gudroman om att träffa sitt livsstora kärlek, och han är den här jätteframgångsrika mäklaren.
Vem har skrivit det?
Nej, jag bara förstår
det. Det är jättebra idé, du får skriva den.
Ja, men alltså, så här, Emily Flyg eller Kalén, hon skrev ju en bok som hette liksom Ett handelshus i skärgården. Och det var liksom bakgrunden mot liksom allt som hände. Liksom att man har liksom de här stora, framgångsrika företagarna. Och här finns det ju en otrolig spännvind av liksom kultur, klass, status och alla möjliga håll. Men det är aldrig någon som använder den fonden när man skriver sin litteratur. Utan det är mycket mer så, jag flyttar in till stan, det är svårt att hitta en kille, jag jobbar i en affär. Alltså sådana saker.
Och så sen skriver jag äntligen en roman om allt det här, och det här handlar om min resa till att bli författare. Men jag förstår inte vad som är så fel med den typen av självbespegling. Jag har alltid tänkt att tittar man tillräckligt nära på sig själv, så ser man någonting mycket mer allmängiltigt än sig själv.
Jo, absolut.
Så har väl kulturen alltid fungerat?
Jo, men det är för mycket. Det är för mycket av samma sort. Jag skulle vilja se någon som bara, jag äger henne som Maurits. Och nu har jag kärleksproblem. Alltså...
Någonting nu är vi på väg bort från medelklassen, det känner jag.
Ja, men liksom det enda vi får ta del av är framgångsrika typ företagsledare, och vi har jättemånga i Sverige som driver jättestora företag, det är när de pratar i liksom, har sina sommarprat och spelar Frank Sinatra och pratar I did it my way, men liksom någon mer grej, alltså, liksom, det finns så mycket mer här som aldrig beskrivs i litteraturen.
Men då vill jag rekommendera en bok till dig, Lovisa.
Snälla.
Ja, det är Fredrik Reinfeldts Halvvägs.
Mikael, du måste sluta tjata.
Nej, så känner jag också. Varenda gång man chattar med Mikaela på Messenger, det är bara, har du hört? Reinfeldts, det här är ett citat till Reinfeldts bok Halvvägs.
Men det är väl inte ens skönlitteratur, eller?
Nej, det är det inte. Men det är lika bra som vilken roman som helst. Lovisa och jag är goda vänner sedan många år. Och när du har druckit några glas så brukar du håna mig för min litteratursmak.
Ja.
Och säga att jag bara vill läsa jättetråkiga böcker som handlar om män som sitter på café och är olyckliga i Wien eller Budapest.
Ja, så är det alltid. Peter Handke. Alla böcker. Ja. Ja, exakt. Det är alltid någon så här riktigt sur gubbe som är ensam någonstans. Mikael bara, åh, det är den bästa boken någonsin. Alltså det är samma tema om och
Patrick
om.
Patrick Modiano.
Men då frågar jag Lovisa, brukar jag fråga Lovisa då, men vad är en bra roman? Hur ska en roman vara? Och då svarar du alltid...
Utvandrarna? Nej. Röde Orm?
Röde Orm. Ja. Franske Bengtsson. Ja, Röde Orm. Bengtsson, ja. Så det är ju vad du vill Och då har du också sagt att du har ifrågasatt varför skriver folk romaner om medelklassen, varför skriver de inte en ny röd orm?
Ja, men alltså jag skriver också bara, fattar du, skriva liksom ett så här tredelat epos om liksom H&M-familjen, alltså någonting sånt, det skulle vara någonting. Eller något sånt där mer, något större. Alltså det är ju det här att det är så självbespeglande som är så tråkigt.
Men nu fick jag en tanke. Jag tänker att Agnes Lidbeck faktiskt skulle kunna klara av att skriva 3 romaner om H&M-familjen.
Okej, okay, shout out till henne. Ta upp
ja,
henne.
Men de, hon måste ju få lära känna dem först. Jag tänker att det är problemet. Jag skulle jättegärna skriva om överklassen. Men jag kan ingenting om överklassen. För att kunna göra någon slags research så måste de liksom bjuda in mig. Så det här är en öppen inbjudan till att bjuda in mig i era styrelserum och skärgårdsvillor.
Du vill bli nästa generations Björn av Klen. Du ska in där och vallraffa och lära dig saker.
Ja, han kommer ju redan från Adam. Det gör ju verkligen inte jag, tyvärr. Men...
Nej, men jag tänkte också det angående på att man har pratat så mycket om att det finns arbetarlitteratur, men man pratar inte om att det finns medelklasslitteratur. Och varför gör man inte det? Det är ju för att arbetarklasslitteratur är ju liksom en analytisk grupp som man kan utgå ifrån. Och så kan man prata om så här, ja, men arbetarklasslitteraturen historiskt, deras revival och sådana saker. Men man kan inte prata om medelklassen, för det är hela tiden så flyktigt vad som är medelklassen. Eftersom samhället förändras, så förändras ju också vad som är mitten hela tiden. Så det finns ju inte lika form av så sammanhållen historia kring medelklasslitteraturen. Men jag tänker att det kommer komma. Jag tänker att det här kommer vara ett nytt spår som inte riktigt är upptäckt än. Eller liksom, vänta, Therese kanske är och nosar på det lite grann. Men jag tänker att det här kommer utvecklas.
Vad tänker du att det ska vara för slags romaner?
Vad ska det liksom handla om? Jag vet inte. Alltså jag tänker att vad som är... Det som jag har lärt mig när jag har hållit på så mycket med medelklassen, det är att vad som är medelklass är så föränderligt. Men jag tänker att det är någonting som har ändå utkristalliserat sig från...
Om en sous-vide är på väg till dig för att du hörde en kollega prata om det och du råkar ljuga om att du också hade en, att den var så himla bra, att maten blev så otroligt god, och innan du visste ordet av hade du bjudit hem kollegan på middag nästa helg för att du sålt in din lågtempererade stek så bra att du var tvungen att beställa en på nätet fort som attan. Och ja... Då finns det i alla fall flera smarta sätt att beställa hem din sous-vide på. Som till våra paketboxar. Placerade på en plats nära dig och tillgängliga dygnet runt. Hälsningar på Snod.
Just nu till alla hemmafixare som gillar Julas låga priser. Ett borr och bitset i 70 delar för snurriga 249 kronor. Inget kan stoppa dig nu.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Från 50-talet och framåt är det kanske så tjänstemanna personer. Jag citerar ibland så här... Aino Trossell som har skrivit en bok som heter Socialsvängen, som handlar om en socialsekreterare som är otroligt missnöjd med sitt jobb redan på 1970-talet. Och jag tänker att folk som är liksom i mitten, alltså pressade både underifrån och överifrån och har, ja, men en makt, de har viss makt över sitt arbete, men andra har också makt över dem. Och jag tänker att det här är liksom en grupp som kommer komma mer i litteraturen, skulle jag gissa på.
Men är inte litteraturen och romanen framförallt till sitt grundväsen en borgerlig skapelse, en medelklassens samtalsform, en medelklassig kommunikationsform? För det där diskuterade du lite i din rapport, Therese.
Mm. Vad säger jag?
Romanens rötter i, mm, ja, ju, i borgerligheten, alltså, ja, precis, och i hela så här, romanen uppstod liksom, med hjälp av de produktionsmedel och med hjälp av den samhällsklass som plötsligt hade tid över.
Precis,
och,
med industrialiseringen etc.
Om, ja, man jämför med till exempel konsten som ju, ja, har haft liksom, först en kyrklig institutionalisering och så sen en adlig koppling eller liksom en sån porträttmåleri till exempel. Mm. Romanen har ju aldrig haft den typen av överklass eller, nej, institutionsbundenhet. Mm. Men den uppstod ju med borgarklassens intresse, mm, för sig själva.
Jag tycker, liksom, alltså, jag tycker inte att det finns något som helst problem med, nej, att romanen är en borgerlig företeelse. Jag tycker liksom att alltså, om man vill att folk ska tillgodogöra sig litteratur, så kanske det inte är litteraturen som behöver anpassa sig efter folket, utan kanske, jag tror väldigt hårt på att man istället för att liksom sänka liksom nivån på litteraturen, så ska man liksom öppna dörrar med hjälp av utbildning, skolor, göra det till någonting naturligt för människor från alla samhällsklasser att ta del av kultur. Så att, det är inte så att jag tycker att det borde finnas någon slags roman för lägre samhällsklasser. Alltså,
jag tycker hela den arbetarlitteraturtraditionen i Sverige var missriktad.
Nej, den var toppen faktiskt. Det måste man erkänna.
Men jag tycker att det finns en grej i det du säger, Lira, också vad det angående liksom så här svenska språket. Något som jag inte hade tänkt på, det var ju så här adeln och prästerna. De kunde ju, om de kunde latin, de kunde franska, sådana saker. Och så kommer man med de här uppkomlingarna som bara kan svenska och lite så här, lite brukstyska liksom. Då måste man ju utveckla det svenska språket. Då kommer det rikare damer som har mer tid att läsa.
Grejen, jag håller rika lutheranska damer.
Precis. Jag håller också på att läsa en jättedålig biografi om Hedvig Eleonora just nu. Och då visar det sig att damer i adeln på 1600- och 1700-talet, de kunde också bara svenska. Så att de efterfrågar ju också litteratur på svenska. Så att det var ju liksom bidragande till att svenska språket började utvecklas. Så att liksom man började skriva på svenska och liksom det fanns en svensk romankonst. Där det inte bara var tyskt, franskt och latin liksom. Så det innebar ju också att det påverkade den språkliga utvecklingen. Och här fanns ju också konst- och kulturmecenater som innebar att det fanns både liksom en språklig efterfrågan, det fanns materiella förutsättningar. Och därmed så tänker jag att det är, romanen är lite grann av också en borgerlig skapelse. Alltså man har tid, man har pengar, man vill läsa på sitt språk. Och då börjar det också handla en del om borgerligheten, liksom den, vad man ska kalla kanske den klassiska borgerligheten i början i alla fall.
Men finns det en publik och ett intresse för den samtida svenska medelklassromanen?
Ja, det är klart det måste finnas det. Alltså jag tycker att det finns intresse för allt. Där det finns typ en stor publik. Alltså liksom, har du saker som får någon form av verkshöjd, så det måste ju finnas en publik.
Men jag tänker, Lovisa, när du säger att du vill se böcker om H&M-familjen. alltså rent genremässigt så associerar jag sånt med 80-talets tantsnusk. Att det är jätterika människor och så är det deras kärleksproblem.
Jag vet,
och så är det flera generationer.
Jag vet, men det är därför att du är så otroligt fast vid att alla bra böcker måste vara en tråkig gubbe på ett café i Zürich. Alltså det kan man ha, liksom, vad som helst kan vara en bra bakgrund till bra litteratur, Michaela. Nu ska jag berätta ett och annat för dig. Så att, det vill inte alls vara så. Alltså jag tänker att det finns massa sådana historier som liksom, det är en bakgrund av att man har liksom ett företag som går bra eller dåligt, att man försöker gifta sig, klara sig, alltså liksom, det behöver inte nödvändigtvis vara dåligt.
Ja, precis.
Ja, exakt. Alltså liksom, vad är det, så här, förvärva, ärva och fördärva, alltså vadå, varför skulle inte det fungera på liksom H&M-familjen?
Men jag tror att den typen av rikedom i en roman, jag tror att det är väldigt lätt för en författare som skriver om det att glida in i att fetischera rikedomen lite. Mm. Och då tänker jag att själva romanen blir kitschig.
Absolut, du tänker att det blir typ som Dallas.
Ja, ja. Ja. Det är min farhåga.
Jag vet, för att man måste vara liksom en sur, ensam 55-åring för att det ska vara.
Okej, men vi släpper Peter Handke nu.
Nej, men jag vill också invända mot det att jag skulle nog hävda att min absoluta favoritgenre är en genre som jag har hittat på själv och som jag kallar den olyckliga tjänstemannen.
Ja. Och vem kan det vara? Kan det vara Dag Solstads böcker?
Det kan vara Dag Solstads böcker, det kan vara...
Vill du lyssna vidare på avsnittet? Gå då in på gastabudet.com och klicka på fliken prenumerera. Det är billigare än en snusdosa i månaden. Och just nu kan du också få vår underbart fina tygkasse om du blir Dag Solstad-prenumerant. Så gå in på gastabudet.com och klicka på fliken prenumerera.
Sista dagarna nu på vårens stora season sale. Passa på att göra sommarfint hemma, både inne och ute. Och fynda till fantastiska priser. Måndagen den 6 maj avslutar vi med kvällsöppet i 21. Välkommen till Mio.
Dagens vinnarprognos från Postkodlotteriet. Postnummer 65209, klart till halvklart och chans till vinst. 41101, avtagande dimma med vinstmöjlighet i sikte. Övriga 10 500 postnummer, soligt och möjlighet att vinna.
Oavsett när sommaren kommer till dig så kan du och dina grannar få dela på 48 miljoner i sommaryran. Ta chansen nu i maj på postkodlotteriet.se.
Åldersgräns 18 år. Kontakta stödlinjen om du eller någon anhörig spelar för mycket.
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.